Låt oss då för sista gången komma in lite grann på detta med judarna igen. Och då kanske jag först skulle gripa tillbaka en liten aning till det jag sa igår eftermiddag. Vi läste ju lite grann några texter som jag sa kunde betyda syfta på de dödas uppståndelse. Och att det skulle kanske bli en stor armé av de förtorkade benen som vi läste om i Hesekiel 37. En stor skara av de dräpta står det här i svenska översättning, men egentligen så står det armé i grundtexten. Och då kommer man ju in på den där känsliga frågan som många säger att finns det någon annan frälsningsväg för judarna, eller det är väl ändå Jesus som gäller för dem med? Ja, det tror jag det gör. Jag vill med detta inte alls säga att vi inte skulle evangelisera bland judar. Frågan är kanske mest hur man går tillväga. Ty eftersom kyrkan i 1,5 årtusende har försökt med svärdet i hand, så kanske vi måste komma med hatten i hand istället. Och det är inte alla som gör idag. Som jag sa i förrgår, att när vi kallar våra kampanjer, inte minst bland judarna, för korståg, så avslöjar vi en okunnighet som är bottenlös. Crusades och allt vad det heter. Många kristna tycker inför det där att ja, men hur ska det kunna bli en stor skara om de sista av alla omvänder sig till Jesus? Det får vi bara lämna därhen. Det är Herrens sak. Vår sak är att göra Jesus känd på ett annat sätt än man har gjort förut i kyrkohistorien, men ändå. Det är dock utgångspunkten för Israels folk att det ska bli talrikt som himmelens stjärnor och som havets sand. Och hur Herren ska lösa det får vi väl kanske låta honom sköta själv. Ett stort konfliktämne när man rör sig i kontaktytan mellan kristna och judar är ju synen på Jesajas 53 kapitel. Och för att uttrycka det ganska brutalt men ändå ganska rakt på sak, så är det ju så här att den kristna kyrkan har kommit med Jesaja 53 och slagit i huvudet på judarna. Och så säger man att ni inte kan fatta att det här handlar om Messias. Om ni bara kunde begripa det och erkänna det, så skulle saken vara löst. Och det är ganska få kristna som vet vad judarna svarar när vi säger så. Ty de säger så här att ja, visst, vi har läst om Herrens lidande tjänare. Vi kan det kapitlet. Vi har inte hoppat över det. Men vem har sagt att det handlar om Messias? Vem är Herrens lidande tjänare, säger juden. Och så slår han lite grann i Jesaja för att ta reda på vem Herrens lidande tjänare är. Låt oss göra det. 42 kapitlet och 18 versen. Hör, ni döva, ni blinda, skåda och se. Vem är blind om inte min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder ut? Vem är så blind som min daglönare, så blind som Herrens tjänare? Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det. Fast den öronen har blivit öppnade, lyssnar ingen. Nå, det där läser ju gärna juden, och så tittar han på honom och säger, är det här Messias? Som får klander för sin försumlighet, för sin blindhet och för sin tröghet. Nej, säger vi, det är ju Israels folk. Ja, just det, säger juden. Men vem garanterar att det handlar om Israel i kapitel 42 och inte i kapitel också 53? Herrens lidande tjänare, säger juden. Det är judafolket. Bläddra till 44 kapitlet. 21 och 22 verserna där. Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har danat dig, ja, du är min tjänare Israel, du blir inte glömd av mig. Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag frälser dig. Vem är Herrens tjänare i denna text? Jo, det är Israels folk. Hur ska man nu se på det här? Vi är övertygade om att Jesaja 53 handlar om Jesus som den lidande tjänar. Låt mig ta en liknelse för att förklara det här, och vi ska strax testa om den är sann. Du vet, innan alla kameror blir fullstoppade med batterier och motorer och automatik och datorer och allting sånt där, så fanns det en knapp som man vred på när man vred fram filmen. Och vred man inte mellan exponeringarna kunde man ta hur många bilder som helst på en och samma filmruta. Det kallades att göra en dubbelexponering. Så att man kunde få se alla möjliga motiv lagda ovanpå varandra. Om man inte var klok nog att vrida fram mellan knäpparna. Och jag vill mena att det vi möter här, det är en dubbelexponerad bild. Vi ser två motiv på en gång. De här texterna som handlar om Herrens tjänare handlar delvis om Messias och delvis om folket. Finns det anledning att tro att det kan vara så? Ja, det gör det. Ty alltihopa börjar med att Herren ingår ett förbund med folket. Och den man ingår ett förbund med, den delar man ju livet med. Jag menar, om vi till exempel antar att du går och gifter dig med en som gör konkurs efter ett år, så lär ju du också känna av konkursen. Den är din lika mycket som hans eller hennes. Därför att du har ingått förbund. Och därför kan man här teckna bilden av Herrens tjänare. Och när man ser nu den här bilden som ett dubbelexponerat fotografi, så kan man se vissa konturer och vissa drag i den här bilden som tillhör Messias. Och man kan se vissa drag som tillhör det judiska folket. Ty de hade ingått ett förbund. Vi ska lämna Jesaja ett ögonblick och gå till profeten Hosea. Det 11:e kapitlet och den 1:a versen. Så får du se den dubbelexponerade bilden i annan skepnad. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Vem är sonen? Jo, det är Israels folk. Men det är Herren som talar. Vem är Guds enfödde son? Ja, det är Jesus. Det är Messias. Andra Mosebok 4, där har du samma bild igen, kanske nästan ännu tydligare. Tjugoandra versen. Mose får i uppdrag när han ska gå inför farao, Herren säger. Och då ska du säga till farao, så säger Herren: Israel är min förstfödde son, och jag har sagt till dig, släpp min son så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom, därför ska jag nu dräpa din förstfödde son. Om vi nu går tillbaka till Jesaja, nu till det 49:e kapitlet, och tar med oss den här tanken på den dubbelexponerade bilden, så kan vi också hitta texter som det är lite svårare att säga att det här måste vara Israel. Jag har ju tagit några som nu är väldigt tydliga att det är Israel och inget annat än Israel. Nu ska vi ta en text som så att säga ligger åt andra hållet. 49 kapitlet, 5 versen. Och nu säger Herren, han som danade mig till sin tjänare när jag ännu var i moderlivet, för att jag måtte föra Jakob tillbaka till honom så att Israel inte rycktes bort. Ty jag är ärad i Herrens ögon och min Gud har blivit min starkhet. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken för att min frälsning må nå till jordens ända. Här ska Herrens tjänare upprätta Israel. Det är för lite för dig, du som är min tjänare, att bara upprätta Israels 12 stammar. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. Vem är Herrens tjänare här? Ja, det kan ju inte vara Israels folk, då blir det nonsens. Det måste vara den utlovade konungen över Israels folk. Om vi så går till 53 kapitlet. Så är ju i och för sig dess innehåll välbekant för oss. Och det första som gör att man som kristen säger att detta kan inte bara handla om Israel. Det är till exempel den 11 versen. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, genom att han bär deras missgärningar. Här talas alltså om någon som i sin rättfärdighet lider på ett sådant sätt att andra blir rättfärdiga. Vi förstår, detta kan absolut inte handla om ett folk där inte rättfärdigheten är fullbordad för det första. För det andra kan det inte handla om vanliga dödliga människor överhuvudtaget. Vem är så rättfärdig att han genom sitt lidande kan göra andra rättfärdiga? Men i den här texten finns det också ett han och ett vi. Som det till exempel står i 5 versen. Han var sargad för våra överträdelsers skull. Och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Om vi säger att han är Israels folk, vem är då vi? Det skulle i så fall vara hedningarna. Men det är en osannolik tolkning. Till hedningarna säger aldrig vi i Bibeln. De är omtalade, men de talar inte själva. Då återstår bara den tolkningen att vi är Israels folk. Och i andra hand också de hedningar som ansluter sig till Guds riket. Och han är konungen. Och det lyser fram tydligare när vi går till den 8 versen. Där det liksom inte längre är någon tvekan. Undan våld och dom blev han borttagen. Det kunde lika gärna översättas genom våld och dom. Det tror jag är en bättre översättning faktiskt. Genom våld och dom blev han borttagen. Men vem i hans släkte tänker på detta? Ja, han rycktes bort från det levandes land och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. mitt folk honom. För mitt folks överträdelse, Israel. Här ser vi alltså att den lidande tjänaren i detta kapitlet är inte enbart Israel, utan det strålkastarljuset faller på är den utlovade konungen. Ändå är det ju sant att det också är Israel. Därför att, som det heter, att i fjärde versen, vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Och detta är ju vad kyrkan har sagt under alla judeförföljelser som den har varit orsak till eller stått och sett på. Ja, det är judarna, de är tuktade av Gud. Åh, det har de fått för sina synders skull. Åh, ja, så går det för den som korsfäste Guds son. Judarna har de kristna sagt i alla tider. De flesta i alla fall dessvärre. Så nog ser vi folket också. Vi måste ge juden rätt. Det här handlar också om Israels folk. Men just i detta kapitlet så lyser någonting mera fram med överväldigande kraft. Den konung som var utlovad till Israel och som genom sitt verk med sitt eget folk blir hela jordens konung. Man kan ju undra, varför såg de inte det här? Och varför ser så många än idag inte detta? Ja, Jesaja har ju en märkvärdig förklaring till det, sjätte kapitlet. Som innehåller den kallelse Gud gav till honom. Åttonde versen. Och jag hörde Herren tala. Och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, se här är jag, sänd mig. Då sa han, gå och säg till detta folk. Hör allt jämt men förstå inget. Se allt jämt men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Men jag sa, för hur lång tid, Herre? Han svarade, till dess att städerna blir öde och utan någon invånare och husen utan folk och till dess att fälten ligger öde och förhärjade. Och när Herren har fört folket bort i fjärran och ödsligheten blir stor i landet och endast en tiondel ännu är kvar i det, då ska denna ytterligare förödas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe har lämnats kvar när den fälldes. Den stubben ska vara helig säd. En sån kallelse, säger vi. Det var väl egendomligt. Gå och förblinda detta folk. Men vi måste också titta på hur Jesaja gör för att förblinda folk. Han ger det kunskap. Han ger det mer kunskap än någon annan i gammaltestamentet tid. Jesajas bok är den där vi blickar djupast in i Guds rådslut med Israels folk. Och det där, det känner vi alla igen ifrån våra vardagsliv. Den som fått kunskap är ofta en livsfarlig person. Den som nyss har fått körkort är allra farligast i trafiken. Inte därför att han är ovan, utan därför att han är drullig. Han överskattar sin förmåga därför att han har fått lite kunskap. Han har ännu inte fattat hur lite han vet och hur mycket han inte vet. Han tror att han kan allt bara därför att han har fått ett körkort. Och så är det med all kunskap. Det är lätt att vara ödmjuk om man är okunnig. Det är lätt att vara ödmjuk om man har väldigt mycket kunskap. Den mycket kunnige vet oftast med sig att han trots sin stora kunskap egentligen bara vet lite grann. Men den halvkunnige, han är alltid livsfarlig. Han är som förblindad. Han blir som tokig. Han springer iväg och gör en massa dumheter i kraft av sin halvkunnighet. Han tror att han har svaret på alla frågor och beter sig därefter. Gud ger kunskap till sitt folk och därmed förblindas det. Och vi ser detta upprepas i kyrkans historia. Kyrkan hade en kunskap om Messias som man såg att judarna inte hade, och den förblindade kyrkan. Och utifrån den blindheten gjorde kyrkan mot judarna vad judarna i sin blindhet gjorde mot Messias. Det ska komma en dag då alla slöjor rycks bort och vi får se vad historien har gått ut på. Och då tror jag att det, som det står i Jesaja 25 vi läste häromdagen, då ska det bli många tårar. Historien är uppbyggd kring blindhet och kollektiv skuld. Och mitt i detta utför Gud sitt frälsningsverk. De judarna har haft svårt att se konungen, och vi har haft svårt att se riket. Vi har haft svårt att se judarnas roll i det hela. Vi får be om öppnade ögon mitt i vår halvkunnighet, så att vi inte förhäver oss och handlar därefter. Låt oss be. Herre, vi vill be att du ska ge oss nåden att kunna gömma och begrunda allt det här i våra hjärtan. Vi behöver din hjälp att få gamla testamentet öppnat för oss. Det finns många slöjor framför våra ögon som skymmer både skriften och dess innehåll. Vi ber att du välsignar det folk som har lidit för sin utkårelse skull så djupt genom historien. Och som vi höll för att vara tuktat av dig och pinat av dig. När det var vi som pinade och inte du. Herre, vi ber om nya möjligheter till dialog. Att vi ska kunna få vittna om vad vi har sett och hört. Men att vi också ska ge ett utrymme för dem att vittna om vad de har sett och hört. Ty vi har också något att lära. Vi tackar dig, Herre, för att allt som du har sagt ska ske med detta folk, det har också inträffat. Och inträffar mitt framför våra ögon. Vi bävar inför din allmakt, Herre. Men vi gläds också över att i en tid då mycket ser ut att mörkna framöver, så vet vi att du har allt i din hand. Vi kan lyfta våra huvuden och leva i stor trygghet. Ty du är en god Gud, även om vi inte alltid förstår dina vägar. Vi prisar dig, Herre. Amen.